السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Vi fortsätter att gå igenom Al-Hafidh An-Nawawis Arba'in An-Nawawi, och vi kommer inshallah idag att gå igenom hadith 17 och hadith 18. Författaren nämner från Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Inna Allaha kataba al-hasanat, inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum fa ahsinu al-dhibha wal yuhid ahadakum shafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Denna hadith så berättar Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu att Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam sa: Allah har föreskrivit al-ihsan, och al-ihsan är att utföra saker på bästa sätt, perfektion, att fullborda saker och ting i allting. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Allah har föreskrivit och förpliktigat att saker och ting ska göras på bästa sätt vad gäller allting. Om ni dödar, så döda på bästa sätt. Om ni slaktar, så slakta på bästa sätt. Och se till att kniven är slipad och att få djuret att lida så lite som möjligt. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Ja. I denna hadith så tar profeten Muhammed alaihissalam upp en väldigt viktig sak. En princip i islam som de lärda säger, som Uthaymin nämner, att en princip som man ska implementera i allting i livet. Och det är al-ihsan, att saker och ting ska utföras på bästa sätt. Och al-ihsan, som vi kommer att nämna, kan delas in i två eller tre kategorier. Ihsan mot Allah subhanahu wa ta'ala, som vi talade om i hadith Jibril. Ihsan mot sig själv. Och ihsan mot sina medmänniskor. Ja. I denna hadith så sa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah azza wa jal har föreskrivit, förpliktigat al-ihsan i allting. Och ordet kataba, inna Allaha kataba, betyder att det är obligatorisk. Det är en plikt. Som Allah ta'ala säger: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ni som tror, fastan är föreskriven för er. Det vill säga obligatorisk. Kutiba alaykumul qital. Strid är föreskriven för er. Kutiba alaykumul qisas. Och så vidare. Så kutiba betyder att det här är obligatoriskt. Allah har skrivit ner och bestämt att detta är någonting obligatoriskt. Al-ihsan. Kutiba alaykum al-ihsan. Nam. Inna Allaha kataba alaykum al-ihsan. Allah har föreskrivit för er och förpliktigat al-ihsan i allting. Allah ta'ala nämner också al-ihsan i Koranen. Inna Allaha ya'muru bil-adli wal-ihsan. Allah beordrar med al-adl, rättvisa, och al-ihsan. Surat An-Nahl, vers 90. Så Allah beordrar oss med al-ihsan. Det är ingenting frivilligt, utan det är någonting obligatoriskt. Allah ta'ala säger också: Wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, utför saker på bästa sätt. Allah älskar al-muhsinin, de som utför saker på bästa sätt. Så al-ihsan, som ni här hör, är någonting väldigt viktigt som är obligatoriskt för muslimen. Och som vi nämnde här, al-ihsan är mot Allah, mot dig själv och mot dina medmänniskor. ihsan mot Allah subhanahu wa ta'ala är, som det har nämnts i hadith Jibril, att dyrka Allah som att du ser honom, och om du inte ser honom så vet att han ser dig. Och Sheikh Sa'di säger i förklaringen på denna hadith: al-ihsan jämte mot Allah subhanahu wa ta'ala är att dyrka honom som att du såg honom, och om du inte ser honom så vet att han ser dig. Wa huwa al-jadd fi al-qiyam bi huquqi Allah ala wajh an-nusr. Och det är att dyrka Allah på ett perfekt sätt, på allvar, att försöka fullborda sin dyrkan. Wa takmilu laha, yani om du vet att Allah ser dig, du dyrkar Allah som att du såg honom, att du står inför Allah subhanahu wa ta'ala, du skulle utföra den här dyrkan på bästa sätt, utan tillkortakommanden, utan att fuska, utan du skulle göra den på bästa sätt, på största allvar. Och det är så här en muslim ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. När vi utför någonting, en salah, fasta, hajj, vad det nu är, så ska det vara på bästa sätt. Som att vi står inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och sedan, al-ihsan fi huquq al-khalq. Att utföra saker och ting på bästa sätt mot människor. Och det här beror på, yani, hur gör man det? Hur utför man saker och ting på bästa sätt mot människor? Hur har man perfektion jämt emot människor? Jo, det beror på vilka de är. För vi har huquq, skyldigheter jämt emot människor. Och olika skyldigheter mot olika människor. Du har stora skyldigheter mot dina föräldrar. Eller hur? Så al-ihsan är att ge dina föräldrar deras rättigheter. Du har huquq eller wajibat mot dina grannar. Du ger dem deras rättigheter. Du har skyldigheter mot din fru. Ge henne hennes rättighet. Mot dina barn. Mot din arbetsgivare. Mot dina medmänniskor. Och till och med mot djur, som det kommer nämnas här. Så alla har sina rättigheter i islam. Och du har dina skyldigheter mot dessa individer. Så al-ihsan mot dina medmänniskor är att du ger dem deras fulla rättigheter. Och al-ihsan, som de lärde här nämner, Sheikh Sa'di och andra lärda, de säger att det finns två sorters ihsan. Al-wajib och al-mustahab. En ihsan som är wajib. Och en ihsan som är rekommenderad. Till exempel, du ska be. Du ska göra salah. Vad är ihsan i bönen? Det är att du uppfyller bönens shurut, villkor. Du uppfyller bönens arkan, pelare. Du uppfyller bönens wajibat, obligatoriska moment. Det här är al-ihsan fi salah. Om du ber och uppfyller dessa, då har du bett med ihsan. Och så finns det någonting som är utöver det. Rekommenderade saker i bönen. Om du gör det här så är det en ihsan som är rekommenderad. Och samma sak jämt emot människor. Du har ihsan som är wajib mot dina föräldrar. Att respektera dem, att lyssna på dem, att hjälpa dem. Och det som är utöver dina förpliktelser är rekommenderat. En ihsan som är mustahab. Och sen har du också ihsan mot dig själv. Och det är att om du råkar synda så ber du om förlåtelse. Om du råkar förtrycka dig själv genom synder så ber du Allah Ta'ala om förlåtelse. Det här kommer vi tala om i nästa hadith, inshallah. Så här nämner profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att Allah azza wa jall har föreskrivit al-ihsan i allting. Fi kulli shay. Hela livet, i allt du gör, så ska du som muslim försöka göra saker på bästa sätt. Och den här hadithen som de lärda ser lägger en grund till en av islams principer. att en muslim ska ha ihsan i allt det han gör. Subhanallah. Det här är viktigt, wallah, ya ikhwan. Vem tänker på det här? Vem av oss på jobbet tänker på att jag ska ha ihsan i utförandet av det här arbetet? Eller hur? Vem tänker så? Chefen vill det här, jag ska utföra jobbet som chefen vill. Ihsan. Jag kommer i tid, jag går i tid, jag fuskar inte. Jag lämnar inte mitt jobb till min medarbetare. Jag har ihsan i skolan. Ihsan mot mina föräldrar. Ihsan mot min fru. Ihsan mot mina barn. Vem tänker så här? Tyvärr, det finns folk, muslimer, som fuskar. De har inte ihsan. De kommer inte i tid till jobbet. De går tidigare. De gör inte sina arbetsuppgifter. Vi talar om det som är inom islam, det, ramarna av det man klarar av. Kan du så ska du göra dina förpliktelser. Det som chefen förväntar att du ska göra. Så det här är en väldigt viktig sak. Det handlar om allting i livet. El-ihsan. Om jag föreläser, jag måste ha ihsan. Jag måste föreläsa på bästa möjliga sätt. Jag kan inte bara komma och koka ihop någonting och tala hur som helst, utan jag måste försöka att förbereda på bästa möjliga sätt. Eller hur? Om jag har khutbah, jag måste försöka ha khutbah på bästa möjliga sätt. Allting. Och sen så nämnde profeten Muhammad alaihissalam ett exempel. Ett exempel. Och det är: om ni dödar, döda på bästa sätt. Om ni slaktar, slakta på bästa sätt. Slipa kniven och få inte djuret att lida. När man läser den här hadithen, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay fa idha qataltum fa ahsinu qitla. Det första man tänker på när man läser hadithen är att hadithen handlar om hur man ska slakta. Att man ska slakta på bästa sätt. Men så är det inte. Utan hadithen är generell. Hadithen handlar om al-ihsan i allting. En muslim ska ha ihsan i allt han gör. Sin relation till Allah, till sig själv och sina medmänniskor. Och till Allahs skapelse. Djur, naturen skulle ha ihsan emot. Allahu Akbar. Så profeten al-Islam nämnde här ett exempel. Ihsan mot djur. När du slaktar, när du dödar, döda på bästa sätt. Slakta på bästa sätt. Yani, det här är ett exempel på ihsan. Och det är inte vilket exempel som helst. Vad är det värsta du kan göra mot ett djur? Egentligen. Vad är det för någonting? Att döda djuret. Eller hur? Yani. Du dödar djuret. Så till och med i detta. Att döda någonting. Döda på bästa sätt. Slakta på bästa sätt. Så vad ska vi då säga om andra saker? Ja? Om du ska döda djuret på bästa sätt. Hur ska du då föda djuret? Hur ska du då ta hand om djuret? Eller hur? Och här nämnde profeten Muhammad alaihissalam, han sa först: "Idha qataltum." Om ni ska döda, så döda på bästa sätt. Och det är skillnad på döda och slakta, eller hur? Det är två olika saker. Döda kan vara till exempel ett rovdjur. Du bor på landet, du har problem med en varg. Vargen äter dina får. Du måste döda vargen. Hur ska du döda vargen? Ska du tortera den till döds som hämnd? Eller? Nej. Om du fångar den, skjuter den i huvudet. Det är slut. Och om du blir attackerad av en orm. Hur ska du döda ormen? På bästa sätt. Spindel, skorpion. Så smärtfritt som möjligt. Till och med insekter. Om du måste döda dem. Döda dem på bästa sätt. Det är inte tillåtet att tortera djur och liknande saker. Utan om du måste avliva dem, gör det på bästa sätt. På det mest smärtfria sättet. Och samma sak. Människor vi har i islam, al-qisas. De islamiska straffen. Dödsstraff ibland. Även de ska vara så smärtfria som möjligt. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam till och med i jihad, i krig, förbjöd al-muthla. Att man vanställer. Att man typ torterar. Eller muthla. Typ att man börjar, vad heter det? Lämlästa personen. Hugga av ben och armar och så. Lite tillåtet. Döda på en gång. Och det finns ett undantag. Och det är i al-qisas. vedergällning. Det fanns under profetens tid, alaihissalam, en jude som hade dödat en flicka genom att krossa hennes huvud mellan två stenar. Okej? Okay? Och då så sa profeten, alaihissalam, när han dömde, krossa judens huvud mellan två stenar. Som han dödade henne ska han också dö. Förstår ni? Om någon förgiftar en människa, då ska han också förgiftas. Då ska han få det dödsstraffet. Och så vidare. Alltså som man har dödat så ska man också dödas. Så det räknas som ett undantag från den här generella principen. Men generellt, dödar du, döda bra. Slaktar du, slakta bra. På bästa sätt. Det sättet som inte får djuret att lida. Så smärtfritt som möjligt. Och därför sa profeten al-Islam, slipa kniven. Och, vad sa han mer? Han sa, döda djuret så smärtfritt som möjligt. Och därför nämndes det i vissa hadither så snabbt som möjligt. Och de lärde nämner här, i förklaringen på denna hadith och liknande, vad är bästa sättet att slakta på? Jo, de säger, det är tillåtet när man ska slakta att dra djuret i benen eller svansen eller i öronen till platsen där man ska slakta. Utan man för djuret lugnt och fint till platsen där man ska slakta. Och ni har sett det ibland. Kofar och sånt, de puttar djuren och slår djuren och har såna elpinnar när de ska föra djuren till slakten. Det är inte tillåtet till slå. Sen när du kommer till slakten, du får inte slakta ett djur framför ett annat djur. För det andra djuret som inte slaktas kommer veta att oj, jag är näst och han kommer bli rädd. Det är inte tillåtet till slå. Du lägger djuret ner fint mot Mekka. Håller ner djuret. Och en sylvass kniv skulle använda. Så att du skär en gång. Och personen som slaktar, de lärde nummer också, han ska vara kunnig. Det är inte någon försökskanin där man skickar vem som helst att slakta. Slakta bra. Snabbt. Smärtfritt. Och det är också förbjudet att slipa kniven framför djuret. Profeten Muhammed s.a.w. gick förbi en man som stod och tryckte ner ett djur med foten. Och så stod han och slipade kniven över djuret. Så sa profeten s.a.w. Vill du döda djuret två gånger? Alltså det, bara att djuret ser att du slipar kniven är som att du har dödat honom. Du skulle ha gjort det innan istället. Subhanallah. Kolla hur islam mashallah respekterar djuren. Och de nämner också, när du väl har slaktat djuret så får du inte börja stycka djuret och flå djuret tills det att Jenny, det har börjat kallna. Du är säker på att själen har lämnat kroppen. För det är inte tillåtet i islam att få djuret att lida på något sätt. Och det här, subhanallah, är någonting som vi muslimer måste lyfta fram. För man försöker idag få muslimer att framstå som djurplågare. De säger halal slakt är djurplågeri. Har ni hört det? Det är kuffar som säger att halal slakt är djurplågeri. Och därför är det förbjudet i vissa länder med halal slakt. Och det var tal om att förbjuda halal slakt i Sverige också. Så de säger nej, man måste slakta genom att bedöva djuret först. Det är mer humant och djurvänligt att bedöva djuret. Vad har ni för bevis på det här? Att det är mer humant att gå fram och skjuta djuret med elpistoler. Vem har sagt att det här är bra för djuret? Eller hur? Eller skjuta djuret med en bult i huvudet. Är det här någonting som är bra? Eller? Vi säger det här är djurplågeri. Att doppa kycklingar i vatten med el. Att gå fram och skjuta djuret med el. Eller vissa som släpper ner kossorna och öppnar marken under dem så att de ramlar. Det är inte tillåtet i islam. Ni sysslar med djurplågeri. Vi har inte djurplågeri i islam. Vi dödar djuret på bästa sätt. Och ni vet ju själva. Har ni skärt någon gång på en sylvass kniv? Har ni gjort det? Får man ont? Alltså direkt. Känns det någonting? Känns ingenting. Men du kanske får en chock för att det börjar blöda. Men det är ingen smärta. Smärtan kommer kanske efter några timmar. Det börjar bulta. Så när man skär av djuret halsen. Känner ingen smärta om kniven är sylvass. Utan vad händer? Den börjar tappa blod. Och det svartnar för ögonen. Och den somnar in och den dör. Alhamdulillah. Eller hur? Det är inte djurplågeri. Så här i alla fall. Så sa profeten Muhammad a.s. att slakta på bästa sätt. Slipa kniven. Och orsaka så lite smärta som möjligt för djuret. Så al-ihsan ska också vara mot djur. Mot människor, mot djur. Ni känner alla till hadithen om kvinnan från Bani Israel som var prostituerad. Begick en av de största av synder. Hon fann vatten efter att ha varit väldigt törstig. Och när hon druckit vid brunnen så såg hon en hund som var törstig. Och slickade i sanden. Och hon tänkte för sig själv att den här hunden är så törstig som jag var. Så hon hade rahma över hunden. Och gick ner i brunnen och fyllde sin sko med vatten. Och när hon kom upp så gav hon hunden vatten. Och Allah Ta'ala uppskattade det hon gjorde och förlät henne för hennes synder. Mashallah. När profeten Muhammad al-Islam berättade denna hadith för sahaba så blev sahaba förvånade. Och de sa, inna lana fil baha'im ajran. Får vi belöning i hur vi behandlar djur? Och då så sa profeten sallam, i allting levande finns det belöning. Det spelar ingen roll om det är en hund eller katt. Om du matar dem, om du hjälper dem, du får belöning. Och motsatsen. Kvinnan som gick till helvetet på grund av en katt. Eller hur? Muslims kvinna gick till helvetet på grund av en katt. Varför? Hon låste in den, gav den inte mat och lät den inte jaga själv. Så en kvinna gick till helvetet på grund av en katt. Mashallah. Och det finns många, många hadither och inshallah alla underlättar att någon gång har vi en föreläsning om hur islam ger djuren sina rättigheter. Det är bara exempel. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Perfektion. Du ska fullborda det du gör. Gör det som du gör på bästa sätt. Och det här för oss också till en annan viktig punkt som vi har talat om tidigare. Och det är att islam handlar inte bara om att göra mycket gärningar. Det är bra att göra mycket gärningar. Men det handlar om att göra bra gärningar. Eller hur? Vad är bäst att göra 2 raka med inlevelse och utföra dem på bästa sätt än att göra 10 raka och du är tankspridd och ber dem snabbt och slarvigt? Eller hur? 2 raka är mycket bättre. Om du ber dem inlevelse och så vidare. Så det handlar inte bara om kvantitet utan det handlar om kvalitet. Så vi ska utföra det vi gör på bästa sätt. Al-ihsan. Vad är då belöningen för al-ihsan? Allah Ta'ala säger وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Är belöningen för ihsan någonting annat än ihsan? När du har ihsan mot Allah, du har ihsan mot dina medmänniskor, du har ihsan mot djuren, Allah Azza wa Jal kommer ha ihsan mot dig. Och vems ihsan är bäst? Allah Ta'alas ihsan. Du har rahma mot människor, mot djur, Allah kommer ha rahma mot dig. Du har förlåtelse mot människor, Allah kommer ha förlåtelse mot dig. Så det här är belöningen. Om du har ihsan, Allah kommer ge dig ihsan tillbaka. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. De som har, som gör al-ihsan, lilladhina ahsanu. De som då har ihsan kommer vi att ge al-husna. Och de lärda säger det är paradiset. Wa ziyada. Ziyada, någonting utöver, är att få se Allahs ansikte. Så vad är belöningen för al-muhsinin? Som Allah Ta'ala här nämner i surat Yunus. Att de får gå till paradiset och njuta av att se Allahs ansikte. Och Allah gör oss från dem. Allah säger också lilladhina ahsanu fi hadhihi dunya hasana. De som gör det goda i detta liv kommer att få belöning. Alltså någonting bättre. Surat Zumar. Allah Ta'ala säger också inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Allahs rahma är nära till al-muhsinin. Så när man är en person som har ihsan mot Allah, man dyrkar Allah som att man är inför Allah, man har ihsan mot människor och man har ihsan mot djur och mot sig själv, då är man inshallah Ta'ala under Allahs rahma. Man är nära Allahs barmhärtighet. Så den här hadithen, wallahi ya ikhwan, är väldigt, väldigt viktig. Att personen som har ihsan, inna allaha kataba al-ihsan ala kulli shay. Vi muslimer ska ha ihsan i allt det vi gör. Vi ska inte slarva, vi ska inte fuska, vi ska inte luras, utan vi ska göra saker på bästa sätt. Våran ibada, våran bemötande med människor, vårt bemötande med djur, och så vidare. Nej. Vi går vidare till nästa hadith. Det berättas från Abu Dharr, Jundub ibn Junada och Abu Abdurrahman, Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal ittaqillah haythuma kunt wa atbi' sayyat al-hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. I denna hadith så berättas det då från Abu Dharr och Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhuma att Allah sände bud sallallahu alayhi wa sallam sa ittaqillah haythuma kunt, frukta Allah vart du än är och följ upp den dåliga gärningen, alltså synden, genom att göra en god gärning som kommer att sudda ut den, och behandla människorna med god karaktär. Mashallah. I denna hadith så nämner profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam tre stycken saker som muslimer ska sträva efter. Hur muslimer ska vara mot sin herre, mot Allah. Hur muslimer ska vara mot sig själv. Och hur muslimer ska behandla sina medmänniskor. Tre mycket viktiga saker nämns i denna hadith. Den första är vår relation till Allah subhanahu wa ta'ala. Och här så sa profeten alaihissalatu wassalam ittaqillah haythuma kunt. Frukta Allah vart du än är. Det här var en skyldighet mot Allah subhanahu wa ta'ala. Att frukta honom. Att ha taqwa till Allah azza wa jall. Och vad betyder taqwa? Vad betyder taqwa i den språkliga bemärkelsen? Taqwa. Ittaqa shay. Ishtanaba shay. Att brodern ska hålla sig borta från någonting. En yaj'al bayna alladhi yakhafuhu wiqaya taqihi minhu. Att skydda sig från någonting. Till exempel, man säger på arabiska att skorna skyddar människan från värmen på marken. Och då använder man ordet taqa, yattaqi. Skorna skyddar människan från markens värme. Husets tak och väggar skyddar, yattaqi, min hararat al-shams, skyddar från solens värme. Så taqa på arabiska betyder att skydda sig själv. Och i den religiösa bemärkelsen så betyder taqwa att man också skyddar sig själv. Man skyddar sig själv från Allahs vrede och Allahs straff. Att bygga upp ett skydd mellan sig själv och mellan Allahs straff och Allahs vrede. Det här är taqwa på arabiska. En taj'ala bainaka wa baina 'adhab Allah wiqaya. Att du bygger upp ett skydd mellan dig själv och Allahs straff. Hur kan man bygga upp ett skydd mellan sig själv och Allahs straff? Med två saker. Och vilka är de? Jalla, det är ikhwan. No. Vi fel en ma'mur och tark el mahdur. Genom att göra det Allah beordrat och hålla sig borta från det Allah förbjudit. Det här är taqwa Allah. Gör det Allah vill och håll dig borta från det Allah ogillar och det Allah har förbjudit. På så sätt bygger du upp ett skydd mellan dig själv och Allahs straff och Allahs vrede. Och Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat människan på många ställen i Koranen att frukta honom. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. Allah ta'ala säger i surat Ali Imran, troende frukta Allah så som han bör fruktas. Och dö endast i ett tillstånd som muslim. Abdullah ibn Mas'ud, han sa haqqa taqwa, att frukta Allah så som han bör, är en yuta' wa la yu'sa. Att han ska lydas. Vi ska lyda Allah och inte vara olydiga mot honom. Och att minnas honom och inte glömma honom. Geni tacka honom. Det här är taqwa Allah. Att lyda Allah, inte synda mot Allah. Och att minnas honom och inte neka hans goda gärningar. Utan vara tacksam till honom. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam brukade i sin predikan påminna människorna om att frukta Allah. Eller hur? Då han läste dessa verser. Ja ayyuhal ladhina amanu taqullah. Ja ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ja ayyuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Han repeterade dessa verser i sina predikningar. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner också att profeterna generellt uppmanade folket att frukta Allah. Ani'budullah wattaqu, som Allah säger. De kom och sa till folket, dyrka Allah och frukta honom. Yani lyd Allah. Och om man reflekterar över detta ord så omfattar det allting gott. Att lyda Allah, under detta ord faller alla beordringar in. Att inte synda mot Allah, halas. Och att tacka honom. Så taqwa Allah omfattar hela islam. Och här så sa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haythuma kunt. Frukta Allah vart du än befinner dig. Det här är jätteviktigt också. Inte frukta Allah i moskén. Frukta Allah när du går på föreläsning. La. Frukta Allah haythuma kunt. Och hayth är en preposition som vi har översatt till vart. Men också zamani, när. Frukta Allah på vilken plats du än befinner dig. Och vilken tid du än befinner dig i. Eller vilken, när som helst och vart som helst kan man säga. Frukta Allah när som helst och vart som helst. Det finns ingen tid där du inte ska frukta Allah. Utan frukta Allah livet ut. Hela tiden. Och det här är någonting som folk har svårt med generellt. Vissa människor visar en bra bild utåt. Men när de är själva så går de och syndar. Eller hur? Det här är inte taqwa Allah. Att man gör salah hela veckan, sen på fredagskvällen går man ut på disco. Du har inte fruktat Allah hela tiden. Eller hur? Och du har inte fruktat Allah på varenda plats. Och lyssna på den här mycket, mycket skrämmande hadithen. Det berättas från Thawban radiyallahu anhu. Att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa, لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِحَامَةَ بَيْضَى. Jag känner till folk. Här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam. Jag känner till folk från min umma. Som kommer att komma på domedagen med belöningar lika stora som berget av Tihama. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Men Allah kommer att förvandla deras belöningar till stoft. Alltså bara damm som bara blåser iväg. Amma innahum ikhwanukum min jildatikum. De är era bröder. Alltså här profeten sa så, de vet att sahaba blir förvånade. Hur förlorar de sina belöningar? Är de inte från oss? Jo, de är från er. Min ikhwanikum min jildatikum. Wa ya'khuduna min al-layl kama ta'khuduna. Och de ber på natten som ni ber på natten. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ إِنْتَكَهُوهَا. Men de är ett folk som om de är själva och får chansen att synda så syndar de. Det är en öppet, mashallah, de beter sig bra. Men hemlighet, om han är ensam med en kvinna, han gör zina. Om han är ensam med pengar han kan ta, han tar dem. Det här kommer förstöra hans belöning på domedagen. Allah al-musta'an. Så, taqwa Allah är på alla tider och på alla platser. Mot alla människor. Frukta Allah. När du, taqwa Allah när du kommer hem. Hur du behandlar din fru, hur du behandlar dina barn. Taqwa Allah hur du behandlar människor och så vidare. Så taqwa Allah gäller tid och plats. Det finns ingen tid eller plats där du inte ska frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner också de lärda att då profeten Muhammed alaihissalam han sa haythuma kunt, vart du än är, när det än må vara, så säger de lärda att det finns ingen plats eller tid på jorden som inte omfattar någon beordring eller förbud. Är nu vart du än är någonstans så finns det någon slags förbud eller beordring och gäller den här platsen. Och vilken tid du än befinner dig i så finns det någon beordring eller förbud. Är det någonting du kan göra som är bra i den här tiden och någonting som du kan göra som är dåligt under den här tiden. Eller hur? Så frukta Allah vart du än är och när det än må vara. Hela tiden ska man frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så säger profeten sallallahu alaihi wa sallam وَأَتْبِئِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا och följ upp synden genom att göra en god gärning som kommer att sudda ut den. Allah, eller profeten alaihi wa sallam nämner här att vi ska frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Vi ska lyda Allah. Men finns det någon av oss som är perfekt? Som inte syndar? Finns inte. Vi ska lyda Allah så gott vi kan. Men hur mycket vi än försöker så kommer vi falla kort och vi kommer att falla in i synden. Och vad ska vi göra då? Då så sa profeten a.s. följ upp synden med en god gärning. För den kommer inshallah att sudda bort den. Så lyd Allah så gott du kan. Men du kommer att synda. Och när du har syndat så ska du försöka sudda bort din synd genom att göra goda gärningar. Och vad är då goda gärningar? Jo, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, han säger här: om en person har syndat så ska han göra tauba. Yani tauba är en god gärning som suddar bort de dåliga gärningarna. Att ångra sig för sina synder. Och tauba suddar bort de goda, eller de små och de stora synderna. Och det kan också vara genom att följa upp sin dåliga gärning med en god gärning. För de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Som då, det fanns en av sahaba som kom till profeten Muhammad a.s. och han nämnde att han hade gjort en synd. Och han sa: jag är förstörd, Rasulullah, straffa mig. Så profeten a.s. undrade vad mannen hade gjort. Så han sa att jag var med en kvinna i trädgården där. Och vi gjorde allting som man kan göra med en kvinna förutom zina. Alltså kyssar och kramar och allt man kan föreställa sig. Men förutom att vi gjorde inte zina. Så jag har gjort den här stora synden, ja Rasulullah. Hon var inte min fru, vad ska jag göra? Och då så frågade profeten alaihissalam den här mannen. Och sa: gjorde du salam med oss? Gjorde du salam med oss? Så mannen sa: ja, jag gjorde salam med er. Och då så skickade Allah ta'ala ner, eller profeten alaihissalam reciterade den här versen: وَأَقِمِ الصَّلَاةِ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Allah ta'ala säger att utför bönen morgon och kväll och en del av natten. Sannoliken så suddar de goda gärningarna bort de dåliga. Genom här så nämner profeten alaihissalam att den här mannen blev förlåten för sina synder för att han gjorde salat al-jama'a tillsammans med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så sahaba, de frågade: ja Rasulullah, är det bara för honom eller för alla den här versen att de goda gärningarna suddar bort de dåliga? Och då så sa profeten alaihissalam: det är för alla. Mashallah. Så goda gärningar suddar bort de dåliga. Har man syndat så är det bra att göra goda gärningar. Gör dina salah, fasta, skänk pengar, sadaqa och så vidare. Och det här bevisar ett fel som många ungdomar faller in i. Eller vuxna också. De till exempel syndar. De har flickvän, de går på disco, de röker, de dricker. Allt möjligt. Skäl och sånt. Och så säger de: nej men vi kan inte göra salah för vi syndar. Det är helt fel tänkande. Eller hur? Även om du syndar, gör inshallah salah. Och salah kommer att sudda bort dina synder. Och hjälpa dig att sluta synda. Inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar. Allah säger att bönen hindrar människan från synder och skamlösa gärningar. Så när man ber med inlevelse till Allah azza wa jal, så kommer man inshallah skämmas över att synda. Så salah kommer hjälpa dig att sluta synda. Vad som än händer, man får aldrig sluta be. Finns ingen gång i islam där man inte ska be. Bara för att man har gjort någon synd eller någonting. Man måste alltid göra sina salat. Och bara personer som förlorar sitt förstånd behöver inte be. Och kvinnan som har sin period. Annars måste man be. Och barn behöver inte heller be. Annars måste man be. Finns ingen ursäkt. Så goda gärningar suddar bort de dåliga. Och de lärde sig att synder är som eld. Eller hur? Och goda gärningar är som vatten som släcker eld. Och profeten Muhammed alaihissalam, vad sa han också? Han sa as-salawatul khams wal jum'a ila jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima baynahunna idha ijtunibat al-kaba'ir. De fem dagliga bönerna, fredag till fredag, ramadan till ramadan, sudda bort synderna som sker däremellan. Så länge man håller sig borta från stora synder. Det vill säga att de här goda gärningarna, de fem dagliga bönerna, ramadan och jum'a, sudda bort mindre synder. Och stora synder måste man göra tauba för. Inshallah. Och här nämns också en annan faida som kommer komma senare i boken. Och det är att al-hasana bi ashru amthaliha. En god gärning som du gör, 10 dubblas. Minst. Den minsta belöningen du får för en god gärning är 10. Om den blir accepterad. Upp till 700 ännu mer. Om du gör en synd, alltså du får minst 10 hasanat om du gör en god gärning. Hur många sayyiat får du om du gör en synd? En. Så mashallah. Om du har gjort en synd och du gör en god gärning, då får du 10 hasanat som kan sälja bort 10 synder. Så vi är i stort behov av att göra goda gärningar. Och sen så sa profeten alaihissalam wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Att bemöt folk och behandla folk med god karaktär. Så först var det vår skyldighet mot Allah. Att frukta honom och lyda honom. Sen vår skyldighet mot oss själva. Om vi har syndat så måste vi ångra oss för våra synder och göra goda gärningar. Och sen vår skyldighet mot våra medmänniskor. Och det är att bemöta dem och behandla dem med god karaktär. Husnul khuluq. Och här är väldigt viktigt. Vi nämnde i början på hadithen att frukta Allah. Ittaqullah. Och här nämner vi att ha god karaktär. Är inte god karaktär en del av Guds fruktan? Är det inte det? Vi sa att taqwallah är att lyda Allah. Har inte Allah beordrat oss med god karaktär? Så det faller in under lydnad till Allah. Eller hur? God karaktär är en del av lydnad till Allah. Så varför nämns de separat och inte tillsammans? Man skulle kunna säga att taqwallah omfattar också husnul khuluq, att ha god karaktär. Men här nämns de separat. Varför? Ibn Rajab al-Hanbali, han nämner i förklaringen på denna hadith, han säger att de nämns separat för att ingen människa ska få för sig att taqwallah bara handlar om din relation till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det som många tror. Man säger taqwallah betyder att göra sina salah, fasta ramadan och ha skägg och kvinnan har hijab och så vidare. La, taqwallah handlar också om hur du bemöter folk. Taqwallah handlar om din karaktär. Och därför så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att de bästa av er är de med bäst karaktär. De troende med den starkaste iman är de med bäst karaktär. Så god karaktär, husnul khuluq, är en del av våran iman. Av islam. En grundläggande del av islam. Som fullbordar din islam. Så det är väldigt viktigt. Det räcker inte bara med att ha bra relation med Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen behandla folk dåligt. Och generellt det här i praktiken går inte heller. För den som har bra relation med Allah subhanahu wa ta'ala kommer inshallah att behandla folk väl. Men den som behandlar folk dåligt har generellt en dålig relation med Allah subhanahu wa ta'ala. Och en dålig relation med sig själv. Så det är väldigt viktigt att människan har god karaktär. Och som vi nämnde förra lektionen i söndags att Ibn Taymiyyah när han talar om Aqidat al-Wasitiyah, han talar om vad vi ska tro på, Ahli Sunna wal-Jama'a. Och så avslutar han boken med att säga att de har, eller uppmanar människor till god karaktär. Det vill säga att de har god karaktär och uppmanar folk till god karaktär. I den del av Ahli Sunna wal-Jama'as särdrag, att de har god karaktär. Så man kan inte bara säga salafi och följer Ahli Sunna wal-Jama'a och sen har man dålig akhlaq. Då har du en stor brist i din din. Funkar inte. Utan vi måste ha god karaktär. Och god karaktär är ett brett ämne. Men det är generellt keful adha anin nas, att inte skada eller såra andra människor. Att skydda andra från din ondska. El muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Den troende är den som inte skadar andra med sitt tal och sina gärningar. Så god karaktär är att inte skada och störa andra människor. Såra andra människor. God karaktär är att bemöta folk på det sätt du vill själv vill bli bemött. Eller hur? Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: låt den som vill räddas från helvetet gå in i paradiset. Dö i ett tillstånd där han tror på Allah och domedagen. Och bemöta folk på samma sätt som han själv vill bli bemött. Bemöta och ge folk det han själv vill ha tillbaka. Älska för sin broder det man älskar för sig själv. Eller hur? Vem av oss vill att folk kommer och svär till oss? Ingen vill det. Svär inte till folk. Vem vill att folk går iväg och baktalar dig? Ingen vill det. Baktalar heller inte folk. Vill du inte att folk ska ge dig gåvor, att folk ska vara generösa? Att folk ska hjälpa dig? Det vill du. Så då ska du vara likadan mot folk. Du ska hjälpa dem och vara generös och ställa upp och så vidare. God karaktär. Vi har sagt, det är många saker. Att ha tålamod, att vara generös, att vara modig, att vara ödmjuk, att vara snäll, att vara hjälpsam. Det är så många saker som faller in under god karaktär. Men att bemöta folk med denna goda karaktär, som profeten Muhammad alaihissalam, han sa att det är det tyngsta på domedagens våg. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa att jag kan garantera en plats i högsta paradiset till den som förbättrar sin karaktär. Den jag älskar mest, som är närmast mig på domedagen, är den med bäst karaktär. Den Allah älskar mest är den med bäst karaktär. Alla dessa hadither. Den bästa muslimen är den med bäst karaktär. Den bästa av er är den som är bäst mot sin fru. Ja, ikhwan. God karaktär är otroligt viktigt i islam. Profeten al-Islam, han sa: innama bu'ithtu li utammim makarim al-akhlaq. Allah sände mig endast för att fullborda människornas goda karaktär. Så det här är någonting som vi alla måste jobba med. Och vi har alla brister. Jag har brister och vi har brister i vår karaktär. Som vi alla måste försöka arbeta på och förbättra. Och det är speciellt viktigt när man är en person som tillskriver sig Ahl Sunnah wal Jama'ah. Man säger vi följer Salaf och Salih. Vi följer Sahaba. Mashallah. Har du akhlaq av Sahaba? Vi har, inshallah, har aqida av Sahaba. Men har vi också akhlaq av Sahaba? Ha? Allah al-musta'an. Och vi ska inte ge kuffar, eller vad heter det? Ahlul bidah. Och också kuffar. Yani en chans att snacka skit om oss. De gör det. Folket av batil, kuffar, kommer alltid prata illa om muslimer. Och säga saker om dem som inte är sanna. Och folket av bid'a och batil kommer alltid prata dåligt om ahli sunna. Det, så kommer det alltid vara i alla tider. Och en av de saker de säger är att de har dålig akhlaq. Salafiyun har dålig akhlaq. De har ingen adab. Varför? De säger att de hälsar inte, de är sura och så vidare. Det kanske är sant att någon person är så. Men vi ska inte vara så. Vi ska inte ge dem den ursäkten. Utan vi ska vara folk som är trevliga. Och vi ska bemöta folk med god akhlaq. Men sen självklart finns det undantag. Och det är också god akhlaq. Att man ska vara hård när man ska vara hård. Man ska vara mjuk när man ska vara mjuk. Och det finns vissa av ahl bidda som man inte ska hälsa på. Och det beror på situationen. Men generellt, mot muslimer. Vi ler, vi är glada, vi hjälper folk, vi hälsar på folk. Vi säger salam alaikum till de vi känner, de vi inte känner. Eller hur? Och vi är hjälpsamma, vi är ärliga. Vi ställer upp och vi bjuder upp oss själva. Det är viktigt att vi representerar den här goda karaktären. Att vi försöker leva upp till att vara som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala säger: wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Du besitter sannoliken en hög karaktär, en hög moral. Den bästa karaktären fanns hos profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Att vi försöker vara som honom. Kana khuluquhu al-Qur'an. Hans karaktär var som Koranen. Allah musta'an. Vi har så mycket brister. Allah förlåta oss. Och vägled oss. Bli ahsan il akhlaq. Till den bästa karaktär. Endast Allah vägleder till god karaktär. Nej. Så människan ska då ha god karaktär gentemot sina medmänniskor. Så i denna hadith, och det finns en till fayda här som Ibn Rajab nämner, att profeten Muhammad a.s. sa dessa råd till Abu Dharr och Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal var en man som profeten a.s. skickade iväg till Yemen för att vara en lärare, en muallim. Han skulle lära ut islam till folket och vara domare och så vidare. Och då är det extra viktigt, om du är en person som sitter på den här positionen, att du ska kalla folk till islam. Du ska lära ut islam till folk. Att du bemöter folk med god karaktär. Eller hur? Så att folk accepterar det som du säger. Men om du är hård och sträng mot folk och har dålig akhlaq, folk kommer inte lyssna på dig. Så det är viktigt för alla muslimer att ha god karaktär, men extra viktigt för de människor som försöker sprida islam. Om en människa försöker göra dawa och han är hård och sträng och kall, ingen kommer lyssna på honom, eller hur? Eller ännu värre, han är inte ärlig, han bedrar, han luras, han håller inte det han lovar. Khalas, det är ingen kommer lyssna på honom, eller hur? Så det är jätteviktigt att om man är en person som ska representera religionen, sprida religionen, att man har den bästa av karaktär. Och som det har nämnts i vissa hadither att profeten sa som han sa, innan methali, liknelsen av mig, av er är som en fader över sina barn. Alltså jag är en muallim som lär er, som en far lär sina barn. Man ska vara en förebild och ett exempel. Så man måste ha den bästa och högsta av karaktär när man ska då representera islam. Wallahu al-musta'an. Och inte vara en person som orsakar att kuffar och folk säger, kolla hur islam är, kolla hur muslimer är. Och det här tyvärr är väldigt sorgligt, det finns idag. Muslimer som inte lever upp till islams värderingar. Muslimer som är kriminella. Muslimer som bara lurar staten på bidrag. Eller hur? Skiljer sig på papper fast de inte är skilda. Får massa lägenheter som hyr ut och åker till... Vissa åker till flera länder och skriver in sig i socialen. För att lura socialen. Och de här människorna, om de inte var religiösa, man kanske skulle förstå. Men de visar religiösa. Stort skägg och ber i moskén eller jilbab. Det går inte. Vissa säger jihad i Sverige, de går och skäl i affären. Kvinnor med niqab och killar med skägg. Är det här bra akhlaq? Ska det här sprida islam? Går och råna folk? Och... Det går inte. Det här får kuffar och tänka, vad är det här för människor? Eller hur? Så Allah musta'an. Vi måste verkligen jobba på våran akhlaq. Så vi ber Allah Azza wa Jal att förbättra våran karaktär och att förlåta oss för våra synder. Wa ila huna, walhamdulillah.